älskar Guds närvaro, det är när kungen dyker upp och när liksom han Guds närvaro kommer så här, så måste man fånga den eller liksom respektera den. Idag så tänkte jag att jag skulle dela lite grann med er om just den här utmaningen som det ser ut som Gud har tänkt att vi ska ha. Jag tänkte jag skulle börja och nämna det. I det gamla testamentet så kan vi läsa om Moses som skulle föra Israels folket ut ur Egypten och in i det lovade landet. Och de kom ut ur Egypten och genom havet, och sen så skulle de in i det lovade landet. Men då fick Mose besked från Gud att han skulle välja ut 12 av ledarna i folket. Och så skulle han skicka dem som spejare in i landet för att de skulle se hur det såg ut i det här landet. Och de väldigt noga så valde de ut de högsta ledarna i folket. Och däribland var Josua och Kaleb. Och de var iväg i 40 dagar och så kom de tillbaka igen och så avlade de en rapport till Mose. Och då var alla överens om att det här var ett fantastiskt land. Det flöt verkligen med mjölk och honung som Gud hade lovat. Men var det någon som sa, här är det mycket problem. Här är det mycket utmaningar och folket där är så stora och vi är så små. Vi är som gräshoppor i förhållande till dem. Och de byarna där, städerna där, är byggda så solida med sådana murar som är omöjliga att komma över. Så de här ledarna, de målade upp liksom allt, hur jättesvårt det här kommer till att bli då. Då kom ju Josua och Kalle på banan och säger att det är liksom, om Gud är med oss så kommer det här till att gå bra. Och då är det liksom som om folket får ett sånt val liksom, att de kan välja om de vill tro på vad Gud hade sagt. Och det som var grejen var att Gud hade ju redan gett dem det här landet. Det här var ju ett löfte. Gud hade gett dem ett löfte om det här landet. Det här landet var deras. Varje ord som deras fot beträdde, det skulle tillhöra dem. Och så står de där på något sätt och måste ta ett val. Och det här valet, kan du säga, det är att välja och tro på Gud. Det, välja att tro på det som Gud har sagt istället för att låta sig liksom nedslås av alla jättarna, alla svårigheterna, allt som liksom försöker att stå i vägen. Det här valet liksom, det är ett klassiskt val för en kristen. Och jag trodde att det skulle bli sådana när man hade levt med Gud i några år. Så skulle man liksom mera flyta mera på. Ja, liksom i, så att man aldrig behövde liksom att komma i sådana situationer. Där man liksom hela tiden måste tro på Gud. Alltså sån tro. Alltså bita ihop och tro på Gud. Men jag har förstått att det är bara att gilla läget. Gud har på något sätt sagt och liksom inrättat det så att han vill att vi ska välja att tro på det han säger på trots av alla våra omständigheter. Och jag vet att jag upplever att det är många nu som ser på det här och som är här, kanske du är här idag och du står inför ett val. Nu är det ju, vi vet ju Jag vet, för många, många år sedan så stod vi för ett val. Min fru och jag hade länge längtat efter att börja på bibelskolan. Och så hade vi hört om församlingen Arken och den här bibelskolan här då. Och vi tänkte, nu ska vi åka och kolla läget. Liksom, och helt sån tillfälligt så fick vi tag, vi fick låna en lägenhet in i Solna. Som vi kunde bo i under en helg. Vi kom hit under en Jesus helar och upprättar helg då. Och då kom vi, alltså för vi hade upplevt att vi liksom fått en, alltså det var som att vi hade sån längtan efter, Gud hade verkat i vår vilja så att vi längtade efter bara att liksom gå på den här bibelskolan. Men vi såg ju alla problemen. Vi såg ju allt hur svårt det här kommer till att bli. Hur vi hade precis byggt oss ett hus i Norge och allt liksom, ja, allt som måste lösas, det var jättekomplicerat. Så vi gick ju då på möte där också på gamla Arken och vi smög in på bak liksom och satt oss. Det var ju helt underbart och helt fantastiskt. Men vi ville ju då att någon skulle komma och profetera över oss. Alltså, så vi ville ha ett tecken. Liksom, så vi gick på varje möte och det var jättefina möten och så, men vi fick inget tecken. Vi skulle gärna önska liksom att någon hade kommit bort till oss och liksom riktigt skakat om oss och sagt: "Du ska gå på bibelskola, säger Herren." För det hade liksom varit så mycket lättare då. Att liksom att han hade bara liksom, ja, mer eller mindre tvingat oss till att gå, eller bara liksom så att vi slapp det där och ta det där beslutet. Men du förstår att det, jag har förstått det så att många gånger så vill inte Gud ta det där beslutet. Alltså han verkar i din vilja och liksom sån att du, han lägger en längtan och han gör allt möjligt. Men han vill att det är du som ska bestämma dig. Och jag kommer ihåg alltså det som hände med oss var ju att till slut så vi bara bestämde oss för vi gör det här. Och jag kommer ihåg efteråt när jag hörde pastor Gunnars undervisning om den gode herden. Jag hade ju alltid trott att herden gick bakom och drev, alltså han hade hund och så drev han liksom fåren framför sig med staven och med hunden och så tjoff, liksom så död, så han drev liksom fåren framför sig så här. Men förstår jag att det gjorde han ju inte. I Johannes 10 så står det att mina får hör min röst och följer mig. Och du förstår att när man ska bli ledd av Guds ande så är det aldrig så att Gud tvingar dig. Liksom. Han säger: "Kom." Och då kommer man i, liksom i de här utmaningarna att man kommer till ett punkt där man ser att Gud vill någonting, eller det är någonting som Gud vill att jag ska ta ett steg här. Ja, jättemycket svårigheter, allt ser stängt ut. Allt ser svårt ut, allt liksom, vi måste ha något boende, vi måste ha något jobb, vi måste ha liksom allt sånt här. Och ingenting var liksom färdigt. Det var, vi bara liksom Allt var omöjligt, men vi kände att vi måste ta ett steg, vi måste göra något. Och sen så, i den här momentet där så pratade vi med andra. Och då var det några som också hade liksom lust att gå på bibelskola, sa de. Men de sa att de skulle vänta till det skulle lägga sig till rätta. Du förstår, det är inte någon smart lösning. För du kan säga att det som jag har lärt mig, det är att när man kommer i en sån situation så är det som om allt stoppar upp. Det var precis som den här, när hon kom tillbaka och gav den rapporten här, så stoppade allt upp. Och så var frågan, vad vill ni göra? De som kunde bestämma, de kunde ha bestämt sig för, nej men Gud har sagt att vi har fått det här landet. Så vi går och intar landet även om de här jättarna finns där. Alltså det är ju ingen sak att gå och inta ett land liksom, om jättarna är döda, liksom, det finns ingen där. Om det inte finns något problem. Men det som jag har lärt mig är att det först när du och jag tar steget. Alltså det är som om Gud har på något sätt lagt in det här steget i den kristna livet. Så några gånger skulle man önska, Gud, kan du inte bara liksom köra på? Så att inte jag måste ta det där trosteget. Alltså liksom, Kan du inte bara köra på så att vi liksom där bara, allt bara flyter på och så kommer jag liksom efter. Men desto mer och mer jag ser hur det funkar så på alla möjliga områden så är det som om Gud tar oss till en punkt. Så stoppar allt upp. Och så är det som om han liksom frågar, vad vill du göra nu? Och så när du kliver vidare så, puff, så är det som om det trosteget är som det öppnar. Och det, ni vet hur det är på flygplatsen. Jag tycker det är så ett bra exempel. När du, där är ju dörrarna stängda. Helt tills du går mot dem så öppnar de. Och så är det på något sätt när du och jag tar trosteget. Och jag vet inte hur många gånger det här har hänt. Alltså, man kliver ut i det. Och det ser helt omöjligt ut. Och så kliver man ut i det. Och så puff, så öppnas en dörr. Och så fortsätter man att gå. Så puff, så öppnas en dörr. Så om jag skulle ha sagt så här, eller om jag skulle ha stannat här till alla dörrarna bortåt hade öppnat sig, så hade ju inte en enda dörr öppnat sig. Och det var det som de här som sa att de skulle gå på bibelskola, som när vi var väldigt unga, de har fortfarande inte gått på bibelskola. Så just, och jag tror att det är så här att på något sätt Gud har valt att göra det på det här sättet. Han, i det här tillfället med Mose och de här, så kunde jag bara låtit bli och skicka in de här ledarna in i landet. Det hade varit det lättaste. Och så när de kom till gränsen på landet så gick de bara in. Och så. Men Gud ville på något sätt ha med dem. Gud ville att de skulle inta landet i tro. Alltså han ville att de skulle tro på vad han hade sagt på trots av omständigheterna. Varje gång som du och jag tror på Gud på trots av omständigheterna, så är det som om det liksom, alltså han gillar det. Det är som det stiger en rökelse upp i hans näsborrar. Han känner som, det är som parfym hos Gud. Det står ju det att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Alltså tro är på något sätt en När man gör någonting för det att man tror på Gud, så är det som om det stiger upp någonting i hans näsborre och han tycker, det var det som hände när Jesus satte sig och tittade på de som gav i tempelkistan och skulle ge offer. Och så kommer de här rika och så ger de lite grann. Och så. Men så plötsligt dyker upp en änka där, eller en kvinna som har två ören, och hon ger det. Och plötsligt så känner Jesus den här väldoften. Och så förklarar han att de andra, de gav liksom av det de hade, av sin överflöd. Men den här kvinnan, hon gav av det hon hade att leva av. Alltså hon handlade i tro på att Herren är min försörjare. Och varje gång som du och jag tar ett trosteg, kan du säga, när vi handlar på det som Gud har sagt, så är det som om han får liksom en liten kick. Om Gud kan få en kick. Ja, han gillar det väldigt mycket. Och många tror ju också så här att det är så här att man, att liksom det har med hur mycket tro man har. Liksom, alltså så att man på något sätt, man tror automatiskt. Jag tänkte också det att om jag får mycket, en dag när jag får så här liksom massor av tro, då kommer det här liksom bara ske av sig själv. Men du förstår att det är alltid så att vi väljer att tro. Om tron är ju någonting som, alltså i Hebreerbrevet 11 så står det att tron är en substans som vi har, kan du säga. Och den substansen, den kan man inte ta sig. Det är någonting som kommer från Gud och som kommer genom att man hör evangeliet, troens ord förkunnas. Den kommer, när Gud säger någonting så får man tro, man får substansen tro i sig. Så att man får möjligheten till att kunna vandra i tro eller leva i tro. Men det betyder inte att det går automatiskt. Varje gång så måste man välja att tro. Jag vet att för exempel när du ger tionde. Varje gång som jag ger tionde så väljer jag att tro på tionde. Jag väljer att tro på de löftena som Gud har gett om tionde. Och några gånger så tänker man så här, nej men jag har inte råd till att ge tionde. Det är allt för mycket pengar. Jag skulle behöva de pengarna nu. Men då kan man välja att tro. Och du kan säga, varje gång som vi väljer att tro, så är det som om vi tar det där, vi förlöser det där, just det där som gör på något sätt att det stiger upp en väldoft till Gud. Ja, som jag var inne på, så just det här att leva i tro är en, Gud har tänkt att det ska vara en livsstil för oss. Och då är just den här trossteget som vi hela tiden tar, det är liksom en viktig, ja, just att vi kliver, att vi vågar och kliva ut i det. Ja, Jag försöker att lära mina barn, eller mina barnbarn är det nu. Jag har barnen de, men jag har små barnbarn och jag försöker att lära mina barn hur man ska göra när man möter ett problem. Då ska man be till Jesus. Och så ska man tro att man har fått det. Det man har bett om. Ja. Och så sa jag att det hjälper inte att be till Jesus om du inte tror att du har fått det. Och så hade vi i helgen nu, eller det var någon helg sen, som vi hade två utmaningar. Och det var jättesvårt. Det ena var att de hade med sig en krokodil, en sån som skulle blåsas upp. En jättestor krokodil. Och så hade de med sig en pump. Men så, de hade inte med sig den här övergången till att få den här sticket in i krokodilen, så det gick och pumpade. Och jag tänkte, hur ska vi lösa det här? Så jag gick i huset runt och letade efter och se om jag kunde hitta den här liksom pluppen som gör att den, men hittade ingenting. Och då sa jag, nej, nu måste vi be till Jesus. För han har säkert en bra lösning på det här. Och då sa jag, ja men nu ber vi, kära Jesus. Du måste hjälpa oss att hitta något sätt så att vi kan få blåsa upp den här krokodilen. Amen. Och så sa jag, ja nu tror vi att vi har fått det vi har bett om. Det är viktigt. Ja. Och så tog det inte mer än bara några minuter. Plötsligt så kom jag på. Nej men. Vi skulle ju kunna använda kompressorn här. Och jag tänkte, ja, jag har en sån där speciell grej till kompressorn som jag kan sätta på den. Och så körde vi den då. Och så pumpade vi upp den krokodilen. Men jag hade ingen tanke på det överhuvudtaget när vi bad. Och sen så hade de ju väldigt lust att bada då. Men det regnade ju. De skulle ju ha den här krokodilen för att bada i poolen. Då. Men det regnade ju hela tiden så det gick inte. Men då sa jag att men vi kan be till Jesus om att det blir fint väder. Men det gäller precis detsamma där, att det hjälper inte att be till Jesus och så liksom inte tro att du har fått det. Ska det funka så måste du be till Jesus och så måste du tro att du har fått det. Okej, så bad vi till Jesus och så trodde vi att vi hade fått det. Amen. Och så åkte vi hem. Och då kom ju solen. Ja. Helt enkelt. Så, och jag tror att de lärde sig någonting. Alltså just det här. Alltså jag ser det som, alltså det är en väldigt praktisk tillämpning på olika saker. Men du förstår att när du ska be trons bön, så hela poängen med trons bön, det är att du tror att du har fått det när du har bett. Du får det inte när du får det, men du får det när du ber. Det står, vet ni, i första Johannes brev 5:14. 5:14 är det. Denna frimodige tillit har vi till honom. Att om vi ber om något som är efter Guds vilja, och vi vet att han hör oss vad helst vi ber om, då vet vi att vi redan har fått det vi har bett honom om. Ja. Så det här kan du använda på vilket område som helst. Gud är trofast. Och nu blir det många praktiska saker här, men hemma på huset där vi bor så har jag en sån fyrhjuling. Alltså en sån motorcykel eller sån som vi använder till allt möjligt. Och den hade jag haft på service. Och när den kom tillbaka från service så funkade den en liten stund. Och sen så var det liksom... du skulle gasa så... Och så häromdagen då så... så tänkte jag, men jag kan ju göra precis som vi gjorde med killarna. Jag ber, och då Karin var med på det. Så vi bad. Kära Jesus, nu ber jag konkret om att den här fyrhjulingen ska, att jag ska få fixat den här fyrhjulingen. Så jag gick ut och alltså vi bad först, tog emot i tro, och så gick jag ut och så plockade jag isär liksom förgasarna och alltihopa, och så satte jag ihop allt igen. Alltså jag hittade ju liksom ingenting, men jag bara plockade isär alltihopa och satte det på plats igen. Och så startade jag upp och så gick den som var det. Ja, du förstår att det är, alltså det är du ber, och så handlar du i tro, alltså i samsvar med det du har bett. Alltså jag vet ju när jag undervisar ju också på bibelskolan om praktisk tro. Och då talar jag om just det här hur jag lärde mig att be för fint väder, eller ja, det som var grejen var att jag tänkte att jag måste försöka att hitta något sätt som jag kan träna mig på att få min tro till att funka. För det är inte så kul att ha tro om den inte funkar. Och då hade jag tänkte jag så här, hur ska jag göra det här liksom. Men så tänkte jag att okej, jag måste hitta ett område som jag kan träna mig på utan att det blir farligt. Och så tänkte jag, det skulle inte vara farligt om jag skulle liksom träna mig och kunna be för fint väder. Alltså liksom på riktigt, alltså inte så att liksom ofta om man ber om fint väder så kan man ju liksom bara be, käre Gud, jag ber om fint väder, och så kanske det blir fint väder, eller liksom det är som om du vinner på lotto eller sånt. Ja, några gånger funkar det, några gånger funkar det inte, men hur, men jag tänkte, då ska jag träna mig på det här, och så ska jag praktisera och liksom försöka få det här till att funka. Och så var det ett tillfälle som liksom blev min starten, eller riktigt, som riktigt blev avgörande för mig. Och det var, jag har berättat det här på bibelskolan, men jag tänker att du sitter där nu hemma som kanske tänker att det här var intressant, att hur funkar det? Jo, det som hände var att jag är sån här mångsysslare, och mina föräldrar bad mig om att hjälp till att lägga om deras tak på deras villa. Jag skulle inte byta tak, men jag skulle bara lägga på plattor uppe på den gamla pappen. Då, så det var liksom så. Men i alla fall, det som var grejen var att när jag skulle jobba med det här så regnade. Och det går ju att jobba på tak om det regnar. Man har regn överallt och liksom allt. Och så måste man gå försiktigt, för att det kan vara halt och så. Så jag startade dagen och jobbade på förmiddagen. Det regnade och jag fick ju gjort en del. Men jag tyckte att det här var liksom... Så jag gick ner och åt min lunch. Och så tänkte jag, men jag kan nu be till Gud. Nu ska jag be till Gud. Och så bad jag till Gud. Käre Gud, jag ber nu, Herre. Jag vet att jag är rättfärdig. Jag är en rättfärdig man. Gud hör min bön. Jag vet att jag ramsade upp alla löftena, och jag trodde på de här löftena, så det var ingen liksom problem med det. Och så bad jag det, och så sa jag amen. Och så satte jag på mig regnjackan och så gick jag upp på taket. Och det slutade inte att regna. Och jag tänkte, nej men Gud, du hörde ju min bön. Vad är... Och efter ett tag så började jag bli lite irriterad. Alltså jag gick och tänkte på det liksom, och jag blev mera sån helivred. Liksom. Gud, men du säger ju i ditt ord att om jag ber så ska jag få. Liksom, att, ja. Så jag riktigt börjar liksom bli sur. Och så är det som jag hör inom mig. Den helige andes liksom stilla viska. Och så säger han så här: Torbjörn, varför har du på dig regnjackan? Okej. Och så gick jag ner. Tog av mig alla regnkläderna. Och så gick jag upp på taket utan regnkläder. Och så började jag jobba. Det regnade ju då fortfarande. Men jag gick upp på taket utan regnkläder och började jobba. Och så gick det några minuter. Det gick 5 minuter. Jag blev inte våt. Men i varje fall det som började hända. Plötsligt så. Och så kom det en blå ring över huset. Och så blev den större och större och större och större. Till slut så var det helt blått över hela. Så alla grannarna fick vara med på det. Och så tänkte jag så här: oj, det funkar. Och så försökte jag liksom tänka, vad var det jag gjorde för något? Vad var det som var skillnad på första gången och andra gången? Och så tänkte jag, hade jag mera tro andra gången jag gick upp? Nej, jag hade inte hört någon predikan eller något. Det var ingen liksom skillnad på det, men vad var det som var skillnad då? Jo, det var att jag handlade i samsvar med det jag trodde. Alltså för första gången så bad jag till Gud. Jag trodde på det. Men jag förstörde hela liksom grejen genom att handla på motsatsen av vad jag trodde. Men sen när jag fick rättat upp det. Och när jag liksom handlade på det som i samsvar med det jag trodde, så var det som om det liksom var som om det löste ut. Och sen så har jag vet inte hur många gånger jag har gjort det här. Och det är en helt tydlig koppling. När du ber trons bön, så är liksom poängen är att du tar emot det när du ber. Inte när du ser, alltså inte när du får det, men när du ber om det. Alltså, och det står ju för exempel att om någon är sjuk ibland så ska ni kalla till de äldste. Och de ska smörja er med olja. Och trons bön ska resa upp den sjuke. Alltså det står inte att det kanske. Trons bön skall. Alltså det som är grejen är att om man ber trons bön så är på grejen färdig när man har bett. Och då är utmaningen att handla i samsvar med det som du tror. Och jag vet inte hur många gånger som jag har provat. Jag kommer ihåg ett år så fick jag en sån fin tavla från bibelskolan. För när jag undervisade om det, då var det mig av karikaturen med en paraply. Alltså du kan se, många har ju sådana här B-planer. Alltså om det sånt som jag hade då liksom, om det inte funkar så har jag regnkläderna på. Eller så. Men du kan se att det som är grejen är att när man, alltså det som händer är att på något sätt så vill Gud att du ska kliva ut och, kan du säga, visa din tro på honom. Ett tillfälle i i Lukas när det är en man som får besök sent på kvällen. Och så går han till sin granne. Och så står det att han bankar på. Dunk, 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 dunk. Och så ropar han, alltså så hela alla grannarna runt omkring hör ju. Jag har fått besök, men jag har ingen mat hemma. Skulle du kunna ge mig några bröd? Och så står det där, så säger Jesus att om den här mannen inte öppnar och ger honom det för det att han är hans vän, så vill han göra det för det är så pinsamt för honom. Alltså när hela den här situationen dyker upp, så blir det så pinsamt. Ofta så tycker ju vi är ofta rädda för att ta trosteg, för det att vi tycker att det blir så pinsamt för Gud om inte han griper in. Alltså det är som om vi tycker lite synd på Gud, och så alltså, nej men Gud, om du har så mycket annat att syssla med, så kanske du inte har tid att fixa det här, och då blir det så pinsamt. Om jag skulle säga för exempel till min arbetskollega att jag har bett för dig. Eller helt enkelt jag lägger min hand på och ber för dig nu i Jesu namn. Då kanske Gud skulle vara upptagen så att han inte har tid just då. Eller liksom. Men när vi kliver ut i, kan du säga, så på något sätt så ställer vi oss i en position där Gud vill att vi ska stå. Gud vill att vi ska stå i en position där han får möjlighet till att visa sig. Därför är det som för exempel när man ber om fint väder. Det är nästan alltid så att du, ska det funka, så måste du måste säga till någon att jag har bett för fint väder. Jag kommer ihåg när vi var på, jag tror det var Teneriffa, jag kommer inte ihåg om vilken av de här öarna det var. Men vi, i varje fall det, när vi kom dit så var det så här, vi hade ju tänkt för oss ligga på vid poolen och sola och sånt. Men när vi kom dit så hade det regnat i två tre dagar innan. Så vi hade ju bett om fint väder då. Men på appen så stod ju att det skulle blåsa kraftfullt och det skulle regna. Och så när vi kom ut då, så hittade vi en sån solsäng och lägger oss till. Och så för solen var ju uppe då, så vi tänkte jag måste ju ha en parasoll. Så gick jag bort till någon lite längre bort där, och de såg svenskar ut, så jag frågade på svenska, skulle jag kunna ta den här parasollen? För den stod bredvid dem, liksom, de hade inte. Ja, nej, men det, vi ska inte ha den. Vi har varit här i flera dagar nu och det har bara regnat, så det är ingen fara, vi ska inte ha den. Och då sa jag till henne, så här, ja, men det är lugnt, så här, för vi har kontakter. Och vi ska vara här en vecka nu. Ja, vadå menar du med kontakter? Och så sa jag, vi har kontakter. Vi ska be. Och sen så, efter den veckan då, så det, alltså, i appen så stod det varje dag att det skulle regna och liksom vara helt illa, men varje dag så var det sol och fint. Och efter en vecka, efter inte riktigt en vecka då, men de var ju där en vecka, så såg jag henne ute i receptionen, för de hade med sina, de skulle åka hem då. Och så bara tittade jag på henne så här, liksom, våra ögon möttes så här, och då jag förstod att hon förstod. Att det var någonting som, ja. Så just det här, det är också säga till någon att du har fått någonting. Att du, om du har bett till Gud. Ni vet, på något sätt så är det så att den tron behöver ett kontaktpunkt för att på något sätt aktivera. Det är ju så att Du behöver gå över från att be om att få någonting till att tro att du har fått det. Och då finns det ju Bibeln. Jesus och Bibeln har ju många olika sätt. Jesus talar ju om att man kan göra överenskommelsebön. Det är en väldigt bra praktisk sätt att be trons bön på. För då kopplar man ihop minst två stycken. Och så vet ju man, båda två vet ju att där och då bad vi. Och man ber ju trons bön då också. Och trons bön är ju det att man, så där och då tog jag emot bönesvar. Så alltså den här att överenskommelsebön är ett väldigt bra kontaktpunkt för att, kan du säga, gå ifrån det att be om att få det till att tro att du har fått det. Det andra kontaktpunktet är ju just det där att smörja med olja. Det är också en sån väldigt konkret, för då kan man säga att där tog jag emot det. Och jag kommer ihåg här att det var en gång jag hade hälsporre var det jag hade då. Hade haft i 2 veckor och det gjorde så ont. Och jag liksom, så då var det bön här framme och så sa de, nu ska de äldste be och smörja folket. Och då tänkte jag, okej, det står i Jakobs brev. Och så tog jag Gud på ordet precis som det står. Och de bad trons bön och jag tog emot det och trodde att jag fick det. Så när jag stod där framme så fick jag det. Gick ner och satte mig, kände ingenting, ingen skillnad eller något sånt, men jag visste att där fick jag det. Alltså det är det tron gör på något sätt. Tron tror på Guds ord i förhållande till när du fick det. Och Guds ord säger att du får det när, om du ber trons bön och du vet att det du ber om är efter Guds vilja, då vet du att du redan har fått det du har bett honom om. Och då kan du tro att du redan har fått det. Det var ju det som Abraham gjorde när Gud kommer till honom och så säger Gud så här: Abraham, jag har gjort dig till många folks fader. Du ska inte heta Abraham längre, du ska heta Abraham. Så Gud, och då, Abraham väntar inte liksom med att kalla sig Abraham till han har fått Isak. Han börjar att kalla sig Abraham med en gång och folk tänkte ju, nu har det gått runt för de här Abraham och Sarai heter hon väl tidigare. Nu har de nog blivit lite senila nu. Nu kallar de varandra liksom fader för många folk och drottning eller sånt. Åh. Ja, det är synd på dem. Men så blir det ofta när du tar steg som du gör utifrån någonting som du tror i ditt hjärta, då tycker folk att du är konstig. Och de tycker att du liksom men du förstår att det var ju det. Det står att det Gud gjorde var att han nämnde det som inte var som om det vore till. Han Gud som gör det döda levande och nämner det som inte är till som om det vore till. Alltså det Gud gjorde var att han kom till Abraham och Sarai och talade till dem och gjorde, alltså vad som om man talar liv in i dem genom att säga till dem att jag har gjort dig till fader för många folk. Alltså han talade trons ord in i dem och de började, Abraham han började tro med en gång. Han trodde med en gång, Sarai hon började tro hon också. Och så skedde ett mirakel i deras kroppar och hon kunde föda fram ett barn. Men det hade ju med att helt enkelt att Abraham trodde på det Gud sa. Och i den tiden som Gud sa. Och det, alltså jag har sett det här igen och igen. Alltså att Det har så stor betydelse. Det är inte nog att tro. Det är inte nog att du tror på, för exempel om vi tar helande nu för exempel. Om du tror på helande och du tror på att Jesus Kristus har dött för dig och tagit dina sjukdomar och dina synder på dig. Om du tror det så måste du måste också tro på den tiden, alltså du måste tro att det har skett. Det räcker inte att du tror att Jesus är en helare eller att han ska hela dig. Du måste tro, vi är utmanade att tro sånt som det står, att genom hans sår har vi blivit helade. Det är skillnad att tro på att du är helad och tro att du ska bli helad. Och det, alltså, så när Gud talar trons ord till oss så vill han att vi ska tro på. Det står i Markus 4 så säger han så här. Akta, alltså ge akt på vad ni hör. Alltså, var noggrann med vad ni hör. Vad säger ordet till oss? Och när det är ordet om helande så säger han ordet att du är helad genom Jesus sår. Det är inte bara att det står att Jesus är Herren vår läkare, men alltså vi är helade. Så Guds ord talar till oss om att vi redan är. Och så säger han vidare i Markus 4, så säger han för den som har. Och jag har tänkt mycket på det. Alltså, det står att den som har, han ska få. Det kan man ju tänka att okej, har du så ska du få. Men den som inte har, han ska mista det han har. Och det är liksom lite ologiskt. Det går ju inte att tappa någonting om du inte har något. Men däremot om det handlar om där är egentligen att den som tror att han har. Det handlar om alltså att du kan se den mentaliteten som du får det här att sånt att du tror att du har någonting så kommer du till att få det. Det stämmer ju överens med Markus 11 22 där det står att tro att ni har fått det och ni ska få det. Alltså så du kan se att det som är grejen är att om det är någonting som du tror att du har fått så är det bara en fråga om tid innan det manifesterar sig i det. Om du tror att det är någonting som du kan du säga saknar eller inte har. Kanske, alltså det är många som lever, alltså de tycker att de har det illa men som de har det egentligen inte så illa. Men de tror på elände. Då säger ordet att liksom, om du gör det så kommer du förlora det du har. Alltså det är som om tron på att du har någonting gör dig magnetisk. Jag kommer ihåg tidigare när jag pratade mycket om i kollekt och sånt så talade jag om att vara magnetisk. Och det är så att om du tror att du har någonting så är det som om du är magnetisk med i förhållande till det. Så du drar det du tror att du har till dig. Och ofta så säger ju folk, när folk säger sånt, något händer, så säger de typisk. Och det är för att det händer någonting som de har redan trott länge att de har fått. Och så händer det och så tänker jag, typisk. Men om vi tror att vi har, alltså den positiva tron vill ju också funka på samma sätt. Ja, nu ser jag klockan. Klockan springer här. Så jag tror vi får avsluta. Fader, jag tackar dig. Fader, tack för att tack för din ande av uppenbarelse, Herre. Och jag ber konkret nu för var och en som har hört den här predikan idag och den här undervisningen, Herre. Jag ber om att de ska kliva ut i tro i de här utmaningarna som de står i, Herre. Att de inte ska låta fruktan hindra dem till att kliva ut, Herre. Tack, Fader. Herre, jag löser ut nu trons ande, den ande som var i Josua och Kaleb, Herre, som gjorde att de var villiga till att stå upp och tala ut vad som var Guds vilja på trots av vad alla de andra sa, Herre. Och tackar dig, Gud, att det var Josua och Kaleb som senare kom in i landet, Herre. Fader, jag bara löser ut den här anden som var över Josua och Kaleb, Herre. Den anden av att tro på Guds ord på trots av alla omständigheter, på trots av vad allt annat säger, Herre. Vi tackar dig, Fader. Fader, i namnet Jesus Kristus. Jag ber nu, Fader, för var och en som har hört idag, Herre. Jag ber om att du ska hjälpa dem att våga ta de här stegen. Våga kliva ut, våga och välja att tro på dig, Herre. Tack, Gud, att du öppnar dörrar, Herre, när vi vågar och när vi kliver ut, Herre, när vi tar steg, Herre, som är motiverad utifrån vad du har sagt till oss, vad du har verkat i oss, Herre, så öppnar du dörrar och lägger till rätta saker, Herre. Tack, Gud, att när vi söker ditt rike så får vi allt detta andra också, Herre. Vi tackar dig, Fader. Fader, nu i namnet Jesus Kristus, bara lös jag ut din smörjelse nu över var och en, Herre, som står i de här olika utmaningarna, Herre, Fader. I namnet Jesus Kristus. Fader, tack, Gud, Fader. Halleluja. Bara löser ut nu frimodighet och djärvhet, Herre. Fader, i Jesu namn. Amen. Du behöver frimodighet och djärvhet för att ta trosteg. Och det var det som Gud sa till Josua när han liksom kom in på banan, Josuas bok, det första kapitel, så de första verserna där, så säger Gud tre gånger att du måste vara riktigt frimodig och stark. Du måste vara riktigt frimodig och stark. Du måste vara riktigt frimodig och stark. Har jag inte sagt till dig att du, liksom, för det, alltså, det djävulen försöker att få dig till att inte kliva ut eller inte ta det där trosteget. Därför försöker ofta så försöker han att resa upp jättar runt omkring dig som gör, liksom ska göra så att inte du kliver ut i det som Gud har tänkt. Ja. Så var riktigt frimodig och stark. Inte bry dig om alla omständigheterna. Om de talar dig mitt emot, så om Gud är för dig, vem kan då vara mot dig? Amen. Då tror jag vi avslutar där. Tack för ikväll.